den 16 mars 1933. I första hand vill man konstatera att på grund av den tidigare långvariga arbetskonflikten, lagren av råvaror, timmer och massaved för vid verken varit mycket tillfredsställande och att man måste i viss grad inskränka de planerade avverkningarna. Såväl för Hybo som för Håstaholmen och cellulosafabrikerna. Har vid denna tid igångsatts och fungerat synnerligen tillfredsställande. Det visade sig att man därmed beräknade kunna inbespara nära 100 000 kronor om året för i form av löner vid sågverket. Bara nära tillverkade lådämnen rörde sig till en början om cirka 700 standards per år, men genom fortsatta förbättringar och utvecklingar av detta på detta område kunde tillverkningen uppdrivas, eller kunde försäljningarna ökas och tillverkningen uppdrivas till och över 100 000 kronor per år. Lådtillverkningen nedlades, så som tidigare nämnts, först under 1950-talet. Vi stoppar förstås. 1932 kunde sulfitfabrikens modernisering slutföras och slutlikvideras. Kostnaderna härför beräknades ursprungligen till 495 000 kronor, inklusive kostnaderna för den nya ångturbinen och ombyggnaden av förut befintliga turbinen. Den totala kostnaden uppgick väl till cirka 500 000 kronor, men betalades ju omedelbart genom en väsentligt ökad tillverkning av sulfitcellulosa, som nu kunde framställas i helt vit form. Man bör dock erinra om att framställningen av så kallad linen, halvblekt sulfitcellulosa, fortgick långt in på 1940-talet och med mycket gott resultat. Redogörelsen, relationen till nämnda styrelsesammanträde, den var 7 mars. Till nämnda styrelse den 16 mars innehåller fortsatt beskrivning över hur bolaget successivt kunde komma över svårigheterna efter den stora arbetskonflikten. Det bör också nämnas att man i samband härmed varit tvungen att reducera årets utdelning för 1932 till så stor procent. Och det ska jag säga sen, den där procenten. Sättet jakter.
Ja då.
Kommer du ihåg det? Stopp. Nya sulfatmassa med märket X hade vi hade i början av, eller hade under 1932 vunnit mycket god avsättning. Och man konstaterar i en relation här att vi på en gång gjort ett kontrakt om 6000 ton försöksesilverans, varjämte köparen betingat sig option att före den 1 april utöka kontraktet till 9000 ton. Något som också tog det skett. Marknaden var fortfarande föremål för viss stark press medels på grund av den ökade konkurrensen. Men samtidigt, men detta kunde ju numera sedan SPS tillkommit i betydande grad mötas genom att SPS inträdde, eller SPS genomförde produktionsinskränkningar som i sin tur möjliggjorde ett fasthållande vid gällande priser. I Berlin den 21 mars med förtroenderådet i SPS förelåg och förslag att spränga, att helt frige frånträda prisöverenskommelser och allt, och därmed spränga marknaden. Lyckligtvis kunde detta undvikas och man kunde istället genomföra en prisöverenskommelse som gällde under flera år på den amerikanska marknaden genom att i möjligaste mån ta hänsyn till de olika fabrikernas kvaliteter. Emellertid i medio av år 1932 att stora utbud förelåg för sulfatmassa till priser som direkt låg under tillverkningskostnaden. Lyckligtvis kunde man genom ett samarbete mellan fabrikerna undvika en allt för svår nedgång, men tyvärr dock ganska katastrofal nedgång i sulfatmassepriserna. För Iggesund var det en mycket stor fördel att just då kunna genom sina nya kvaliteter i halvblekt sulfat och sulfitmassa möta även denna konkurrens och hålla sina försäljningar på en rimlig nivå. Sammanträde den 29 maj 1933. Första meningen i relationen lyder som följer. Som bekant har sedan senaste styrelsesammanträde även USA numera faktiskt övergivit guldmyntfoten och har i samband därmed dollarvärdet i guld nedsatts med cirka 15%. Det är något fullkomligt enastående att så skedde. Samtidigt har den svenska kronan ytterligare fallit något, varigenom dollarvärdet och kronor beräknas nedsatt med cirka 10% mot det under februari gällande värdet. Vid Åstaholmen har nu kommit i full drift och arbetar så vitt hittills kan bedömas mycket tillfredsställande. Stopp. Cellulosafabrikerna gick driften fullt normalt och med mycket god produktion. En ny reparationsverkstad återuppbyggdes och togs i drift. Togs i drift under eller före utgången av året 1932. Avtal med Hammarforsens kraftverk knöts bolagets kraftleveranser även till detta verk, och samarbetet med Hammarforsens kraftverk fortsatte sedermera under följande år och vidare därutöver. Hammarforsens kraftverk fortsatte sedermera och fortgår ännu. Från med Arbro kraftverk. Mina trävaror kunde alltjämt hållas fullt normal och fullt up to date, särskilt med tanke på att Iggesund hela tiden kunnat levererat verkligen mycket goda trävaror och därför också kunnat uppehålla sitt pris någorlunda i förhållande till andra verk. Fordringar på Spanien har vid denna tidpunkt kunnat nedbringas från tidigare 10 000 pund till cirka 8 000 pund. Och man fortsatte detta arbete. Man har haft vissa svårigheter, har som tidigare nämnts haft vissa svårigheter på grund av kursfallet på dollarn och i samband därmed svårigheter vid genomförande av våra tidigare kontrakt som genom kursfallet på dollarn skulle betalas med högre priser än det tidigare avtalade. Emellertid löstes denna svårighet därigenom att man uppsköt leverans av vissa kvantiteter till 1934 och på så sätt kunde fördela den minskade kostnaden under en längre tid. Genom fortsatt samarbete inom SPS kunde man undvika en katastrof på sulfitmarknaden då förslag framställs att man skulle helt upphäva samarbetet inom sulfitmarknaden och låta marknaden bli fri. Detta skulle i sin tur säkerligen ha medfört betydande prisfall och även stora kostnader, minskade avkastning. I relationen till den var det 1 maj, ja det var inte 1 maj utan det var 23 maj 1933 återfinnes en redogörelse för bolagets andelar i Tuoluvaara. Kan vi stava till Tuoluvaara?
Det tror jag nog.
Tuoluvaara gruvaktiebolag. Denna redogörelse visar att Iggesund hade ungefär 10% av det totala aktieinnehavet. Tuoluvaara gruvaktiebolag innehåller, och sen är det många aktier det vi ska se för säkerhets skull. Ja, man kan säga att aktieinnehavet i Tuoluvaara gruvaktiebolag visar att Uddeholms aktiebolag innehör sammanlagt 692 aktier, inom parentes varav 200 inköpta av familjen Lundeberg. Övriga aktier är fördelade på Strömsnäs järnvägsaktiebolag. Jag vet inte om vi ska behöva. Jo, Strömsnäs järnvägsaktiebolag med 171 aktier, aktiebolaget Bofors med 152 aktier, Sandvikens järnvägsaktiebolag med 170 aktier och Fagersta Bruks aktiebolag 171 aktier samt Iggesund med det som är skojigt med cirka och sen det där är cirka 100 aktier, nej, 500. Att aktierna i Tuoluvaara järnvägsaktiebolag är fördelade mellan Uddeholms aktiebolag, Bofors aktiebolag, Fagersta, Sandviken och Iggesund. Varav Iggesund torde inneha cirka 150 stycken. Men det kan vi ju korrigera sen.
Ja.
Tuoluvaara Malmö är en av Sveriges allra rikaste och finaste malmer. Och Iggesund har oaktat avvecklingen av järnverket bibehållit sitt innehav här. Med mycket gott resultat. Sammanträdet vid styrelsesammanträde i Tuoluvaara. Iggesund har står ju här 132 aktier. Vid sammanträdet i Tuoluvaara år 1933 beslöts en utbyggnad av järnverket med anläggning av ett så kallat järnsvampverk. Detta Iggesund innehar cirka 132 aktier i Tuoluvaara. Och det, vilket är en utomordentligt god tillgång. Och då Tuoluvaara säljer sin malm i samråd med Kiruna-bolaget och till gällande bästa priser. För detta erhåller mycket goda priser, kan vi säga. Iggesunds styrelsens inställning är givetvis att bolaget ska behållas i Iggesunds ägo och fortsättningsvis delta i malmförsäljningen. Så som också. Styrelsen har för regel att vart tredje år besöka Tuoluvaara och studera anläggningarna därstädes. övrigt konstateras vid nämnda styrelsesammanträde att tidigare beslutade utvidgningar vid sulfitfabriken och även vid sulfatfabriken genomförts planmässigt, varigenom produktionen kunnat ökas i viss, produktionskapaciteten kunnat ökas i viss rätt avsevärd grad. Det får vi sedan försöka ta ut här hur mycket det rör sig om. Vid samma sammanträde beslöts också att installera en vattendriven vid träsliperiet installera en generator, en elektrisk generator, för att när om och när vid tider då, för att om och när slipmassan visar sig mindre säljbar kunna istället producera elektrisk kraft för övriga industrianläggningar. Generatorn beräknas kunna ge cirka 500-600 hästkrafter. Ja, cirka 500 kilowatt säger vi istället. 500 kilowatt. Vilket tidvis kan visa sig som ett gott tillskott för den övriga driften.
Var ni annars väl försörjda med elektrisk kraft?
Nej, vi fick köpa. Vi hade ju tack vare vår anslutning till Arbro kraftverk kunde vi inköpa den kraft som erfordras för vårt behov. Detta innebar också att vi genom anslutning till Hammarforsen sedermera kunnat utöka denna krafttillgång. Stopp. Man har sedermera under sommarmånaderna ytterligare förbättrats. Tack, och det måste ju fortfarande betecknas som ett resultat av den långvariga arbetskonflikten. Priserna har kunnat förbättras från tidigare 10 à 15 pund för plankor till 13 pund 10 för från 10 pund 10 à 10 pund 15 för battens till 12 pund à 12 pund 5 och så vidare. Man konstaterar på det hela taget att en avsevärd förbättring skett i trävarumarknaden och att man nu kan avsätta sina trävaror utan allt för stora svårigheter. Det är fortfarande en verkan av konflikten som utan den skulle säkert trävarumarknaden har kunnat gå rent i botten. Uttaget andas hela denna relation av en avsevärd optimism i fråga om marknadsläget. Handelsjärn har likaledes något förbättrats beträffande kvantiteten, dock har praktiskt taget ingen förbättring i priserna förekommit. Står det här. År 1933 genomförde bolaget en reglering av sina resterande obligationslån som innebar att samtliga oamorterade och förfallna obligationslån sammanslogs under ett nytt större lån om 1 miljon kronor. Ett nytt större lån med försäkringsbolagen Skandia och Thule om sammanlagt 10 miljoner kronor. Tanken eller samtidigt avtalades att återbetalningen utav att dessa lån lämnades mot 10-åriga reverser som skulle återbetalas under 10 år med cirka med 90 med 10 000 kronor. Nej, vad blir det? Jo, det gör det väl. 10 gånger 10. 10 000 kronor om året. 10 miljoner kronor. Nej. Om jag har ett lån på 10 miljoner kronor med 1 miljon kronor om året. Med detta, om sedan detta genomförts, skulle Iggesund vara praktiskt taget skuldfritt. Vilket bör ses i relation till dels dess tidigare skulder om sammanlagt 30 miljoner kronor. Och dels skulderna för Strömbackaköpet om sammanlagt cirka 30 miljoner där, och så blir det om sammanlagt cirka 3 miljoner, det blir 30 miljoner och så 10 miljoner till, ja. Om sammanlagt 40 miljoner kronor. På så sätt beräknar man att man beräkna att Iggesund efter inbetalning av dessa 30 miljoner, dessa, om vi har sammanlagt jag är alldeles vilsen i huvudet ett tag, om jag har sammanlagt 10 miljoner kronor, om ett inbetalning av dessa skulder, av resterande skulder om 10 miljoner kronor, skulle vara helt skuldfritt, så förhåller sig saken. Sammanträde den 16 september 1933. Ja. Det är då man beslutar om detta lån. Jaha. Samma styrelsesammanträde föreligger en kapacitetsberäkning för cellulosafabrikerna som visar på en kapacitet om 33 000 ton sulfitcellulosa och 27 000 ton sulfatcellulosa. Det vill säga sammanlagt 7-10. Det är 33 och 27, 3-7-10, 1-2-3-3-6, 60 000 ton. Intressant att konstatera detta. Att vår kapacitet i september 1932-33 utgör sammanlagt 60 000 ton ifrån att ha börjat med sammanlagt 24 000 ton. Och att bolaget efter inbetalning av detta, som ju sker med 1 miljon om året under 10 år, kommer att vara helt skuldfritt. Nämnda styrelsesammanträde föreligger också en överslagsberäkning rörande fördelen med en skogsbrandsförsäkring. Det visar sig då att bolaget har sina skogar så pass fördelade på olika marker att det knappast kan vara någon större idé att försäkra skogarna. Eftersom de skador som kan inträffa, brandskador som kan inträffa, skulle komma att i varje fall röra sig om ganska begränsade arealer. Jag har här en uppställning över de skador som har förekommit under gångna år, och det visar sig att skador av skog under 40 år har varit 18 995 kronor och över 40 år skog 4 775 kronor. Och kostnaden för skogsbrandförsäkring skulle vara avgjort mycket högre. Hela tiden fortsätter de här styrelsesammanträdena. Frågorna till styrelsens sammanträden med en redogörelse. Vid varje gång förekommer redogörelse för verkställda försäljningar av skogsmarker. Relationen till styrelsesammanträdet med rörande beräknad produktion under kommande år. Det finns, återkommer ju regelbundet sådana beräkningar. Det kan man överlämna åt historikern att bedöma om och vad han ska ta med.
Ja.
Likasom också kalkylen på beräknade avverkningar. För cellulosafabriker och träsliperier, lika som också för sågverk, är prolongerat över år 1934. Det är tydligen ett gott resultat av den tidigare konflikten. Något som tyder på en förbättrad marknad är ju att vi har stora svårigheter att mot slutet av 1933 leverera försålda varor. Den ryska exportorganisationen har inte heller kunnat fullgöra sitt avtal och leverera hela leveransen. Därmed, så som en följd därav, har bland annat priset på trävaror stigit med 2 pund per standard. Oreglerade spanska fordringarna har under året kunnat ytterligare reduceras. Avsättningen av lådämnen har under 1933 varit god, och Sinas utsikter föreligger att även under 1934 komma till en tillfredsställande försäljning härav. Vi har successivt höjt våra priser. Jag citerar, för det intresse det kan ha, ur relationen rörande cellulosamarknaden. Cellulosamarknaden är som bekant i högsta grad beroende av Amerika, i det att väl 60% av den totala produktionen av vår specialcellulosa har varit tillfredsställande. De amerikanska köparna har vid upprepade tillfällen anmodat oss om offerter för leverans under den senare delen av år 1934. Första styrelsesammanträdet 1935. Det är den 23 mars 1935. I mars 1935 vid detta styrelsesammanträde förekommer för första gången godkännande av styrelseberättelse för Strömbacka Bruks aktiebolag, samtidigt som Hudiksvalls trävaruaktiebolag och Iggesunds egna hemsaktiebolag. Stopp. Fastslår vid detta sammanträde att normalproduktionen för sågverken bör beräknas till minst 24 000 standards sågade och hyvlade trävaror. Vidare 1000 standards, 1500 till 2000 standards lådämnen och sillstav. Stopp. Samtliga verk vid samtliga verk föreligger visst överskott på råvara som uppsamlats på grund av den tidigare långvariga strejken. Stopp. Slutning här till kommer hybosågen under vintern att drivas endast i dagskift. Detta beror då på att timret för hybosågen på grund av flottningsförhållandena nedflottats i stor utsträckning nedflottats till Hudiksvall och för att åtminstone i viss grad kunna upparbetas vid Saltviks sågverk. De båda brokranarna har på nyåret brokranen har på nyåret tagits i drift, varför sågverket nu varför brädgården nu kan manövreras med två brokranar, vilket såsom tidigare meddelats innebär en betydlig besparing i arbetslöner vid sågen. Stopp. Trådfabriken har god sysselsättning och arbetar mycket tillfredsställande, särskilt med gott ekonomiskt resultat då man för lådfabriken i stor utsträckning använder en så billig råvara som så kallad splittved. Stopp. Oaktat den genom strejken försvårade arbetet har en så stor kvantitet som 29 500 standards kunnat utskeppas från Hudiksvall under den gångna skeppningssäsongen. Stopp. Arbetet vid cellulosafabrikerna fortgår normalt. Men driften vid sulfitfabriken har med hänsyn till beslutad produktionsinskränkning varit inställd under 2 veckor. I övrigt är samtliga verk nu i drift och arbetar tillfredsställande. Vid cellulosafabrikerna har tidigare planerade för ändringar i fråga om utlastningssystem genomförts för att på så sätt möjliggöra ökat utrymme för tillbyggnad av torkmaskinerna och därmed en ökad produktion. Stopp. I styrelsesammanträdet fattas beslut om uppförande av en ny kalkugn då den förutvarande visade sig för liten för att möta den ökade det genom den ökade produktionen ökade kalkbehovet. Gången har varit relativt god och slifferiet har således kunnat köras i någorlunda full omfattning. Jag kan skriva vidare. Leveranser och inliggande order för järnverket utgjorde i mars 1934 sammanlagt utgjorde i mars 1934 105 000 kronor, cirka 105 000 kronor, vilket innebär att driften kunnat fortgå någorlunda ostört. Stopp. I övrigt anges i rapporten till styrelsesammanträdet det erforderligt behov av råvaror och beslutas vid sammanträdet motsvarande anskaffning. Stopp. Depression som förvarit inom trävaruindustrin både i samband med strejken och i övrigt har industrin nu kunnat repa sig på ett ganska förvånande sätt, och man kan också finna att trävarupriserna visserligen icke helt återhämtats men i varje fall kunnat bibehållas kring pund 14 kring pund 13 och 10 av 14 för gott för normalt virke och särskilt för Iggesunds mycket goda kvaliteter. Sedan finner man att en viss begränsning föreligger rörande de ryska utbuden på trävarumarknaden, vilket i sin tur också bidragit till en motsvarande förbättring för de nordiska trävarorna. Fastslå att ett visst samarbete genomförts mellan våra importörer både i England och på andra marknader samtidigt mellan svenska och finska exportörer. Man hoppas på så sätt kunna åstadkomma en marknadsförbättring som åtminstone möjliggör täckning av våra kostnader i förhållande till de priser som tidigare noterats. Stopp. Den allmänna marknadsförbättringen för trävaror omfattar icke endast England utan också Frankrike, Holland och Tyskland. Stopp. Holland, Tyskland och Danmark. Marknaden för lådbrädor följer marknaden för trävaror. Förutsättningsvis och som tidigare i relationerna återfinna en mera detaljerad redogörelse för marknadsläget i olika länder. Och det kan vara av intresse att i historiken intaga en mera fullständig redogörelse härför. Man trädde i Oslo. I Oslo i början av året har överenskommelse träffats om viss prisreglering för sulfitcellulosa. Och man söker i första hand genomföra en allmän prishöjning om 5 kronor per ton. Som varjämte man givetvis hoppas kunna fortsättningsvis inom SPS åstadkomma en förbättrad situation. Stopp för situationen. Och med hänsyn härtill har också förutvarande bestämmelse om produktionsinskränkning i sulfit under år 1933 kunnat modifieras. Särskilt av den orsak att avsättningen på USA blivit livligare och lämnat utrymme för större försäljningar. Det inom SPS fortsätter i tillfredsställande omfattning och återverkar även på den samverkan som återverkar även till viss samverkan inom sulfatmarknaden. För sulfatmassa har kunnat förbättras från tidigare 120 till 125 kronor till 130 till 132 kronor per ton nettofob. Stopp. Jag vill lägga till, vår specialvassa är alltjämt efterfrågad och omtyckt av de stora reguljära köpare som gått in för denna kvalitet. Vår omsättning här har beräknats under 1934 kommer att röra sig om 110 000 till 120 000 ton. Nyrad alltså. Och avsättningen för slipmassa är relativt god, men priserna låga 34-35 kronor per ton. Stopp. Utgiftsberäkning ingår nu fortsättningsvis beräknad amortering på det stora huvudlånet för våra industrier med beräknad amortering med 1 miljon kronor per år för det stora huvudlånet för våra industrier. Är det bra? Den 22 maj 1934 till denna antecknas kolon nyrad, men vi stoppar tills jag får se. Tillverkningen av hyvlade trävaror beräknas uppgå till sågade och hyvlade trävaror beräknas uppgå till cirka 27 000 standard, cirka 28 000 standard, varav 1500 standards stav och lådämnen, 1500 standards sillstav och motsvarande, samt vidare, ja, punkt, stopp. Tidigare berörs har Saltvikssågen fortsättningsvis kunnat drivas med överskott av timmer som ej kunnat utsorteras vid Sydhammar. Stopp. Fabrikerna har drivits i full omfattning Och den nya installationen av torkmaskinerna för torkmaskinerna har kunnat tas i drift för sulfitmaskinen den 5 april och för sulfatmaskinen den 9 april. Stopp. Nej, inte stopp. Maskineriet har visat sig torka massan enligt beräknad kapacitet, varför sulfitmassan nu kan hållas i, kan på ett mer exakt sätt hållas i garanterad vattenhalt. Detsamma gäller för sulfatmassan som man emellertid gärna levererar en hårsmån fuktigare. Detta med hänsyn till hållfastheten, särskilt till hållfastheten. Stopp. Med installationen av maskineriet för torkmaskinerna har en viss utökning visat sig önskvärd och beslutats vid styrelsesammanträdet. På så sätt har också kapaciteten kunnat ökas. Inliggande order för järnverket utgjorde den 15 maj cirka 250 000 kronor, varav för Solaverkstaden 100 000 kronor. Detta innebär en om och liten väsentlig ökning av järnverkets produktion. Stopp. Tack vare Strömbackaköpet har avverkningen på egna skogar kunnat ökas för Strömbackaskogarna till 3 kubikmeter per hektar hela tiden med iakttagande av rimlig skogsbesparing och ökad avkastning. På Iggesunds skogar är avverkningen fortsättningsvis begränsad till 1,24 kubikmeter per hektar. Detta för att ge skogarna tillfälle att repa sig efter de hårda avverkningar som förekommit under de senaste åren av 1920-talet. Förekommit under 1920-talet. Marknadsredogörelsen innefattar också en berättelse om i första hand försäljningen av det finska försäljningen av trävaror, och man kan där se att den finska pressen på marknaden har mildrats i avsevärd grad. Detta beror delvis på minskad trävarubehov eller minskad avsättning, särskilt till England, men också till övriga marknader. Den totalprocent av beräknade av försäljning totalprocenten av beräknad försäljning från Sverige torde enligt dåvarande kalkyl gälla ungefär 65% av årstillverkningen, att jämföra med 48% under år 1933. Om minimipris för sulfitmassa har kunnat förnyas i samförstånd med medlemmarna i SPS. Nyrad. Cellulosaförsäljningarna har fortgått under relativt normala förhållanden, dock har man dock för cellulosa har för löpande år genom SPS beslutats en produktionsbegränsning om 15% av årsproduktionen av sulfitmassa att genomföras före den 1 september. Stopp. Finland har till detta sammanträde deklarerat ovillighet att fortsättningsvis fasthålla vid prisöverenskommelsen för sulfitcellulosa. Men man hoppas dock att vid sammanträdet kunna ernå enighet om förnyelse av denna överenskommelse. Sveriges totala försäljning av sulfitcellulosa motsvarade per 4 maj 74% av den beräknade årsproduktionen. Och man hoppades kunna fortsätta med bibehållande av av tidigare beslutad produktionskvantitet. Stopp. Marknadsläget för blekt sulfitcellulosa har förbättrats och i anslutning till våra tidigare åtgärder för att framställa för tillverkning av halvblekt sulfitcellulosa har vi nu kunnat i viss grad utöka denna produktion till helblekt sulfitmassa. Med fortgår. Och vi undersöker också möjligheterna att tillverka blekt sulfatcellulosa. Försäljningarna av halvblekt massa, så kallad underbeteckningen X, fortsätter med goda resultat, mycket goda resultat. Stopp. Våra agenter i USA är av den uppfattningen att nuvarande dollarkurs kommer att bibehållas och att risk för någon ny devalvering av dollarn sålunda ej skall föreligga. I samband härmed har sulfatmarknaden på USA visat sig avsevärt starkare än man tidigare befarat, och vi har gjort tillfredsställande avslut på denna marknad. Vi har lyckats göra tillfredsställande marknad, alltså på denna marknad. Vulkanisk massa. Den ökade vattentillgången har medfört att ett flertal sliperier som förut arbetat med inskränkt drift nu återkommit igång både i Sverige och Norge, men det har å sin sida åstadkommit ett ökat utbud på marknaden och sålunda icke möjliggjort någon prishöjning. Stopp. Tackjärn och tackjärn, stål och vallonjärn har varit någorlunda tillfredsställande i kvantitetsmässigt, men knappast i fråga om pris. Försäljningen från järnverket fram till maj 1934 rör sig om cirka 350 000 ton. I och för sig en mycket obetydlig omsättning, men som dock torde motivera att hålla järnverket igång tills vidare. Planen per till berörda styrelsesammanträde anges att årets amorteringar och obligationslånen uppgår till 1 730 000 kronor. Vilket är mycket tillfredsställande, särskilt med hänsyn till de åtgärder för koncentrering av våra skulder som tidigare angivits. bolagsstämma måndagen. Bolagsstämma den 16 juli 1934. Och styrelsesammanträde vid samma tid. Fabriker och verk arbetar tillfredsställande och några särskilda svårigheter föreligger icke, med undantag givetvis därav att prisläget för samtliga våra produkter måste betecknas som oproportionerligt lågt i förhållande till den råvara som disponeras för ändamålet eller för tillverkningen. Stopp. Ja, det nya löneavtal som avslutats för cellulosafabrikerna, som exempelvis avslutats för cellulosafabrikerna efter konflikten, medför nu på grund av den ökade produktionen en förbättrad inkomst som rör sig om från 1,20 och 1,25 per timme istället för tidigare beräknade 1,10 per timme. Denna fråga är föremål Frågan om en justering här är föremål för förhandling med genom Pappersmasseförbundet. Stopp. Vidare att ordertillgången för valsverket och Lancashireverket har varit något förbättrad, men är ännu långt ifrån tillfredsställande. Sågverkstaden har full sysselsättning, men orderstocken har gått något tillbaka. Kalkyler rörande planerade virkesköp föreligger till styrelsesammanträdet. Över avverkningslöner per kubikfot och köpvirkespriser på vattendrag föreligger som vanligt till styrelsesammanträdet. Det är fortfarande av stort intresse att sammanställa dessa priser för jämförelse med såväl med tidigare förhållanden under 1920-talet som icke minst med nuvarande situation inom parentes 1970. Man finner här att trävarupriserna varit praktiskt taget oförändrade eller undergått mycket små förändringar under den gångna 10-årsperioden. Detsamma gäller inköpspriserna för virke. Jämför man dessa förhållanden med dagens finner man ju att det är en utomordentlig penningvärdeminskning genomförts fram till 1970. Detta är en kortfattad anmärkning som det hela är endast en kortfattad anmärkning rörande prisutvecklingen som emellertid bör beaktas, ej minst med tanke på framtiden. I Stockholm i maj 1934 beslöts att fortsätta samarbetet inom SPS som dittills visat sig vara till stor nytta för fabrikerna eller för avsättningen. Det gäller emellertid i hög grad att priserna är synnerligen låga jämfört med den utveckling som enligt nuvarande erfarenhet kunnat väntas. Kinas fabrikerna just vid denna tid arbetar mycket tillfredsställande och med god produktion, även om givetvis priserna icke är tillfredsställande. Den maj var det. Sammanträdet, säger vi, föreligger en redogörelse för vattenrättsfrågor inom Njutong och Shoken. Stopp. Det innebär att vi träffat överenskommelse med vattenrättsägarna om disposition av deras vattenrätt i Svåga älv, i delarnas vattendrag och att vi i samband härmed erhållit praktiskt taget fri dämningsrätt i de förekommande vattenfallen. Denna punkt bör kanske kontrolleras i samband med historikens utskrivning. Stopp. Vid styrelsesammanträdet föreligger vissa förslag rörande moderniseringar inom sågverket som beslutas och som beräknas kunna medföra en kostnad om sammanlagt cirka 60 000 kronor, men å andra sidan en väsentligt ökad säkerhet för driften av såväl sågverk som cellulosafabriker. Driften fortsätter vid samtliga verk, sålunda även Saltvik, då vi alltjämt har ett timmeröverskott från den föregående konflikten att upparbeta. Tillverkningskapaciteten vid våra cellulosafabriker beräknas nu efter senaste kompletteringar och tillbyggnader till 30 000 ton sulfat och 36 000 ton sulfit. Sannolikt något mera, sätter vi inom parentes där.
Varför då? Varför skulle det vara någonting mera?
Jo, därför att man brukar alltid kunna driva upp det lite mer än vad man tror.
Jaha.
Det betyder sålunda att produktionen kunnat höjas från förutvarande 185 ton per dygn till 214 ton per dygn, vilket bör jämföras med att fabrikerna ursprungligen planeras för en produktion om 80 ton per dygn. Ombyggnaderna i sulfitfabriken för framställning av helblekt massa fortgår, och för sulfatfabriken har likadels beställts nya installationer i sodahus med mera för cirka 40 000 kronor. Samtidigt fattas beslut om anskaffande av en barktrumma för sulfitfabriken för en kostnad beräknad till 150 000 kronor. Avser att åstadkomma en betydande vedbesparing inom vedrenseriet. Läget för slipmassa är relativt sämre än för cellulosa. Och man kan därför tänka relativt sämre än för cellulosa. Slipmassa utbjuder sålunda till ett pris som åtminstone för oss icke täcker tillverkningskostnaderna. Och har därför föredragit att överföra viss del av vår kraft, av vår tillgängliga vattenkraft till den allmänna förbrukningen och på så sätt minska våra kraftkostnader. Tillgången för järnverket har under 1934 varit avsevärt förbättrad. Och vi har kunnat träffa prisöverenskommelser med andra järnverk, i första hand till Ljusne som tillverkare av råskenor. Och även som för valsjärn och Lancashire. Från relationen noteras, då samtliga företag nu har sina verk utbyggda i en skala som innebär att deras virkesbehov avsevärt överstiger den beräknade tillgången, måste man i varje fall räkna med att virkestillgången på Ljusnäl successivt kommer att minska, och det är till följd härav också nödvändigt att i god tid vidta åtgärder både för eventuell virkesanskaffning från andra trakter och för fastläggande av tillverkningskapaciteten vid verken i en dimension som motsvarar råvarutillgången. Man förutser, som såväl här framgår som även i övrigt, en fortsatta svårigheter med tillförseln av erforderlig råvara. Lyckligtvis är Iggesund i den situationen att våra trävaror representerar en mycket god kvalitet och att det sålunda är begärliga på marknaden, vilket i hög grad varit oss till nytta när det gällt inköp av virke för sågverket. Virke såväl för sågverket som för cellulosafabrikerna. Man hoppas kunna begränsa det engelska utbudet till cirka 350, det engelska utbudet på Europa till cirka 350 000 standard. Sannolikt god sannolikhet föreligger för att detta ska kunna begränsas och att även uttaget av varor ska bli mindre än man tidigare beräknat. På cellulosan noteras att SPS fortsätter sin verksamhet och att SPS framlagt förnyat förslag om begränsning av sulfitproduktionen för att kunna bibehålla priserna. Man har emellertid genomdrivit ett upphävande av den tidigare prisöverenskommelsen på Europa och har därmed föranlett bidragit till en ytterligare till en viss prisminskning för sulfitmassan med en från förut gällande 8.26 för England motsvarande kronor 141,50 per ton ända ned till 6.615 motsvarande kronor 115 per ton. Man anser att detta förhållande kan komma att försvåra bibehållande av SBS. Men det visar sig nu efteråt att oaktat man praktiskt taget till varje sammanträde med förtroenderådet varit beredd på en upplösning av sammanslutningen har denna dock kunnat bibehållas och har kunnat bidra till att hävda avsalupriserna och undvika allt för vittgående prissänkningar. Det är av intresse att jämföra dåvarande pris för sulfitcellulosa cirka 160 kronor per ton och var det cirka 115 till 120 kronor per ton med nuvarande pris som rör sig om cirka 500 kronor per ton eller däröver. Allt för oblekt sulfit. Så att vi försålt hela vår produktion eller sammanlagt 30 000 ton till ett medelpris av kronor 130,22 per ton motsvarande vilket bör jämföras med 146,42 nettofob för vår linnenmassa som tidigare berörts, vår halvblekta linnenmassa, vilket måste betecknas som mycket fördelaktigt. Vårt medelpris för alla kvaliteter av stark sulfit år 1935 blir därmed kronor 142,26 per ton nettofob. I fråga om sulfatmassa har marknaden under hösten varit något fastare än för sulfitmassa, men har dock på senare tid för leveranser för kommande år ett prisfall inträffat motsvarande cirka 10 kronor per ton. För år 1935 har stora affärer avslutats i sulfatmassa och framförallt också i så kallad X-massa. För specialmassa PAT noteras för närvarande 135 kronor per ton och för specialmassa X 152 kronor per ton. Vilka priser för Iggesund är mycket förmånliga jämfört med övriga marknadspriser. Marknadspriserna för vanlig cellulosa. Vanlig sulfatcellulosa. Vi har styrelsesammanträde den 15 mars 1935. Vi kommer härmed in på följande år. och finna i första hand att, att tillverkningen förflyter lugnt och utan större svårigheter vid samtliga bolagets verk, såväl sågverk som cellulosafabriker. Priserna är avsättningen av i anslutning till sågverket har lådtillverkningen har lådfabriken kompletterats med installation av bland annat en så kallad Lindermann-maskin som möjliggör tillverkning av olika eller sammanfattning av olika bredder vid tillverkningen och med bibehållande av virkets hållfasthet. Såväl trävaror som sillstav och lådämnen samt övriga biprodukter har kunnat bibehållas med någorlunda tillfredsställande prisläge. Vartill emellertid bemärkes att vi hela tiden är utsatta för en hård konkurrens såväl från Finland som framförallt från de ryska varor som utbjudas på exportmarknaderna. Av ett komplett blekeri för sulfitmassa fortgår och samtidigt har avsättningen av blekt massa glidit över till helblekt sulfit Vi har följt denna utveckling och kunna nu åta oss leverans även av helblekt sulfit. I övrigt till styrelsesammanträdet den 17 mars 1935 sedvanliga uppgifter och kalkyler som emellertid denna gång måste betecknas som någorlunda normala, givetvis med dock med tanke på att en avsevärd prisökning är både lämplig och är både önskvärd och lämplig. Variationer antecknas. Särskilt har alltjämt den fördelen att kunna om så erfordras tillmötesgå köparna med mer eller mindre utvalda specialkvaliteter. Detta gäller exempelvis försäljning av så kallat dörrvirke till vissa holländska köpare som har mycket stor tillverkning av dörrar, men härför också är beroende av att få en lämplig och vacker kvalitet i sina trävaror. För sillstav har över hela linjen gått tillbaka i första hand på grund av att sillfisket i Skottland i stor utsträckning slagit fel och att men även på att genom ökad konkurrens från andra fiskeriländer förhållandena vår avsättning direkt, vår totala avsättning direkt minskat. Sammanträde i Malmö den 30 januari 1935 förelåg som vanligt förslag att upphöra med samarbetet inom SPS, men detta förslag kunde dock avvisas. Man försökte i alla fall att få till stånd en överenskommelse om ett minimipris för USA. Då de dåvarande minimipriserna var så pass höga att det ansågs motivera en sänkning med hänsyn till risken för att annars påverka pågående förhandlingar om prisavtal, om handelsavtal mellan Sverige och Amerika. Av vår lättblekta sulfit, linnenmassan, har varit god och vi har kunnat placera den samma till ett pris som lämnar oss i genomsnitt 150 kronor per ton netto för Byggesund för europeiska kontrakt respektive 165 kronor för amerikanska kontrakt. Dessa priser motsvarar 150 till 145 kronor för vanlig stark sulfit och måste med hänsyn till den relativt begränsade merkostnad denna tillverkning medför betecknas som mycket acceptabla och mycket goda och acceptabla. Samma förhållande gäller för vår halvblekta sulfatmassa med beteckningen X eller så som på senare tid införts Golden Anchor. Citationstecken till oss. Träder den 1 mars från nu. Lite lång tid nedan. Mars 1935. Till detta sammanträde konstaterar man att vi kunnat i mycket avsevärd grad nedbringa våra tidigare förluster på den spanska marknaden genom samverkan med våra agenter, firman Hans T. Möller och Company. Den firman har ju under en följd av år arbetat mycket tillfredsställande och därmed också kunnat med begagnande av sin totala kommission i mycket hög grad nedbringa våra förluster. Detta med hänsyn härtill föreligger förslag att hade jag avslutat någonting? Var det någonting som var mitt uppe i?
Vi talar om den spanska filmen.
Jaha. Vi har sålunda ansett oss eller styrelsen har sålunda ansett sig bara avskriva resterande fordringar. Vi ska se om det är sant eller. Jag får ändra sen om jag finner att det är fel.
Mm.
Vid styrelsesammanträdet föreligger en sammanställning av avverkningen på Iggesunds, på Strömbacka och Iggesunds skogar som visar att avverkningen på Iggesunds skogar beräknas till 1,34 kubikmeter per hektar och på Strömbacka skogar cirka 3,30 kubikmeter per hektar. Dessa beräkningar överensstämmer väl med våra tidigare kalkyler och innebär för såväl Iggesund som Strömbacka skogar en betydande besparing i föreliggande virkestillgång. För Strömbacka skogarna skulle man nog närmast vilja tänka sig en viss ökning i avverkningen i förhållande till, för att bibehålla tillväxten inom lämpliga årsklasser. Varor på export är i stort sett, måste i stort sett betecknas som tillfredsställande. Givetvis hela tiden med tanke på att våra trävarupriser genomgående är lägre än som borde motsvara tillgången av goda varor. Torde motsvara tillgång på goda varor. Lådreder fortskrider och vi beräknar exempelvis per 11/5/1935 har försålt 1350 standards lådreder för leverans under detta år. Från Finland kan man iaktta en skärpt konkurrens i fråga om lådbredder och har en förskjutning i ett rum så att Sveriges andel i marknaden nu 1934 nedgått till 50% istället för förut som normalt ansett 65-60%. Årets produktion av sillstav har försålts till ett pris som med hänsyn till prisläget för övriga trävaror måste betecknas som mycket tillfredsställande. Marknaden för sulfitmassa har varit relativt lugn utan större prisändringar i fråga om den europeiska marknaden. Man konstaterade vid Cellulosaföreningens sammanträde den 15 mars att priserna på USA med 4-5 dollar per ton översteg de motsvarande priser i Europa och medförde en sänkning av de amerikanska dollarpriserna. Med ungefär 4 dollar per ton. Om denna prissänkning hör man också kunnat åstadkomma en ökad försäljning på USA som varit till stor nytta för att förhindra fortsatt prisnedgång och prispressning. sulfatmassa. Vi kan ta märken för sulfatmassa först. Märken för sulfatmassa har sedan har fortsättningsvis varit relativt fast med väl bibehållen och i viss mån något stigande tendens. Våra försäljningar av specialkvaliteter, X och Linden, har fortsatt med tillfredsställande resultat. Juli 1935 i anslutning till 8 juli 1935, jag trodde att det var samband med olika verk fortsätter under normala förhållanden och gällande arbetsavtal har icke förandet några svårigheter. På de olika vid olika perioder företagna genomgången av järnverkets ställning och järnverkets produktion bör kanske citeras så som exempel citeras innehållet i relationen till den urinnehållet i relationen till den 8 juli 1935. Orderingången för järnverket, citationstecken, har under den gångna delen av året varit relativt god, särskilt för råskenor. Driften vid hyttan har fortgått normalt enligt beräkning och kommer hyttan att nedblåsas i början av augusti. Valsverket har under året kunnat drivas i 20 veckor av 26. Lancashiremedjan har kunnat drivas under hela året, endast med ett kortare uppehåll under påskhelgen. Sågverkstaden har en någorlunda jämn sysselsättning, i hur orderstocken dock för dagen är relativt liten, sannolikt beroende av det försämrade läget på trävarumarknaden. Leveranser och inneliggande order för järnverket utgör per 1/7 1935 722 000 kronor. 1934 vid samma tid hade det varit med 722 000 kronor bara punkt. Jo, 1934 vid samma tid 319 000 kronor. 1933 285 000 kronor och 1933 205 000 kronor. Dessa siffror tyder på att järnverket i varje fall försvarar sitt läge och de kostnader och den fortsatta drift som alltjämt upphålls därstädes. I trävarumarknaden fortgår någorlunda normalt i samtliga länder med visserligen pressade men dock acceptabla priser. En svårighet det är att de engelska försäljningarna på England som de ryska försäljningarna på England som dittills varav dittills endast kontrakterats 250 000 standards av 400 000 utbjudna är att försålda med prisklar med prisklausul som möjliggör en prisreduktion för den händelse man inte kunnat sälja hela kvantiteten. Denna prisreduktion har lyckligtvis hittills kunnat undvikas. Citationstecken. För dagen föreligger ett preliminärt förslag till samgående mellan de svenska och finska exportörerna av trävaror för att åstadkomma en produktionsreglering under 2 eller 3 år framåt. Man förutsätter då att enighet härom ska kunna vinnas även med de ryska exportörerna därest tillräcklig anslutning till förslaget kan åstadkommas i Sverige och Finland. Denna sammanslutning kunde också genomföras. Marknaden för sulfitcellulosa har under de senaste månaderna synnerligen orolig på grund av en skarp konkurrens mellan en större koncern i Sverige och den finska försäljningsföreningen på den engelska marknaden. Emellertid kunde genom samverkan under förmedling av SPS denna konflikt mellan finnar och svenskar undvikas. För Iggesunds del var det fortsättningsvis av stort intresse att det allmänna prisläget kunde och kan bibehållas med tanke särskilt på möjligheterna att på så sätt också kunna arbeta in vår helblekta sulfitmassa. Marknadsläget för sulfatmassa var vid styrelsesammanträdet väsentligt fastare och man hade för närvarande icke avsikt att verkställa någon produktionsbegränsning för sulfatmassa. Marknadsläget för mekanisk massa var hela tiden mycket begränsat och svagt. Våra försäljningar rörde sig om vid denna tid om ett medelpris av 28,32 per ton nettofob, vilket icke närmelsevis motsvarar tillverkningskostnaden. Styrelsesammanträde den 11 december. Vi har dock måste ha sammanträde emellan. Styrelsesammanträde den 11 december 1935. Med hänsyn till att driften fortgått relativt lugnt och tillfredsställande vid bolagets verk torde något styrelsesammanträde under andra halvåret icke ha varit erforderligt. sannolikt sammanhang ja, det måste vara slutet december alltså 1935. Marknadsläget är i stort sett, betecknas i stort sett som tillfredsställande och några mera epokgörande eller och några åtgärder av större omfattning omnämnas icke med undantag av att ett sammandrag lämnas över samtliga nybyggnader vid sågverket. Nybyggnader och moderniseringar vid sågverket under det gångna halvåret, ja. Jag är inte riktigt säker på det där, ja. Cellulosafabrikerna har likaledes fortgått i normal omfattning, varvid iakttagits att driften vid sulfitfabriken under sommarmånaderna under en period i november inskränks för fullgörande av åtagen produktionsbegränsning. Sedan den nya torkmaskinen för sulfitcellulosa installerats under midsommarhelgen och utökningen av torkpartiet färdigställts, det är citationstecken på det här, har kapaciteten vid sulfitfabriken successivt kunnat uppdrivas och utgör nu cirka 135-140 ton per dygn, motsvarande cirka 40 000 ton per år. Anläggningen för trumbarkning av sulfitveden har färdigställts och den nya barktrumman installerats med gott resultat. Kostnaden har kunnat hållas väl under tidigare kalkylerade 300 000 kronor. Fabriken har under den gångna tiden varit föremål för ett par mindre eldsvådor i transportörer genom Sodahuset och i tidsmagasinet. Orderingången för järnverket har alltjämt varit relativt god och för råskenor mycket god. Det föreligger avverkningsförslag för skogarna som godkänts. Ja, som vanligt föreligger avverkningsförslag för skogar och övriga samt, nej, stryk det, som vanligt föreligger avverkningsförslag för skogarna som godkänts av styrelsen. I marknadsläget noteras att depressionen på trävarumarknaden har fortsatt och någon mera avsevärd prisförbättring har icke kunnat konstateras under den gångna delen av året. Vid sammanträde i Köpenhamn den 15.11.1935 har enighet nåtts mellan representanter för trävaruexportörerna i Sverige, Finland, Ryssland, Polen, Tjeckoslovakiet, Österrike, Rumänien och Jugoslavien. Han blev med allt det där. Alltså kom det med nu? Och Jugoslavien om en begränsning av totala utbudet av trävaror under år 1936 till 3 850 000 kronor standards. I denna kvantitet deltar Sverige med 820 000 standards, Finland med 1 miljon standards och Ryssland med 950 000. Den för Sverige beräknade kvantiteten kan synas relativt liten, men motsvarar i varje fall medelexporten under åren 33 och 34, minskad med 10%. Överenskommelsen gäller formellt för 2 år, men förutsättes för en begränsning av produktionen år 1937, att ett enhälligt beslut för begränsning av produktionen 1937, att ett enhälligt beslut det är nås mellan de deltagande länderna. Denna överenskommelse har hälsats med tillfredsställelse även bland köparna, som på så sätt ansett att marknaden blivit fastare och man har därför också kunnat åstadkomma en prisförbättring om 10-20 skilling per standard. Nu har ryssarna kunnat förbättra sin marknad och sina utbud på exempelvis på Frankrike, vilket varit deras strävan i detta sammanhang. Den har varit tillfredsställande och Sverige har kunnat placera sin produktion till rimliga priser, som vi kan till det i och för sig låga, men för dagen rimliga priset för stark sulfit om exempelvis 120 kronor per ton. Man anser att det i varje fall finns farhågor för att dollarkursen ska ändras i förhållande till pundkursen. Vi hade kunnat sälja betydande kvantiteter i förväg. Vi har försäljningar för 1936 och 1937 för i det närmaste 3 miljoner kronor. Nej, 3 miljoner dollar. Och varutav i det närmaste hälften något över hälften är täckta i pund. Enligt den till styrelsesammanträdet den 7 december 1935 föreligger en preliminär plan beträffande anläggning av vatten- och avloppsledningar vid Iggesund. Till denna tid hade tillförseln av vatten och avlopp inom arbetarbostäderna varit i avsevärd grad olöst. Vattenledning hade framdragits till samtliga bostäder, men avlopp saknades i stor utsträckning. Vid denna tid man hade länge uttalat önskemål om vatten och avlopp inom industrisamhället, och vid denna tid projekterades också motsvarande anläggningar inom ett flertal samhällen, sådana som exempelvis Sandviken, Skutskär, Hofors med flera platser. Kostnadsberäkningen för framdragande av huvudledningar och vatten och avlopp inom egnahemsområdet pumpstation, filtreranläggning, brandpostledningar och samtliga kloakledningar till praktiskt taget samtliga bolagets bostäder beräknades då till cirka 500 000 kronor. En beräkning som emellertid måste omräknas och höjas till cirka 600 000 till 700 000 kronor. Samtidigt genomfördes också vattenavgifter och träffades överenskommelse med hela arbetarstammen om dyrliga avgifter för deras lägenheter som kunde hållas inom en mycket rimlig ram. Planen uppföljdes av en skiss visande hur installationerna skulle utföras. Och det hela beslutades och styrelsen beslutade enligt föreliggande förslag. Med utförande av vatten- och avloppsledningar tog omedelbart sin början och forcerades under så att anläggningen kunde färdigställas inom praktiskt taget ett och ett halvt år. Man tror det var inom praktiskt taget ett år. Givetvis med uppskov för vissa längre bort belägna områden. Anläggning medförde en avgjord förbättring för bolagets personal över hela linjen. Och är ännu bestående i praktiskt taget helt planerat skick från så helt ett skick var enligt vilket den planerades från början. För närvarande pågår på olika håll utvidgningar av anläggningen med avloppsreningsverk som bekostas av kommunen och bolaget med statsbidrag. Fogade kartan tog det lämpligen intagas i historiken. Stopp. Om köpvirke, anskaffningen av skogsprodukter hade dittills fortgått någorlunda normalt utan allt för stor konkurrens mellan de olika köparna. Emellertid i den mån tillverkningen ökade inom respektive företag ökades också önskemålen att kunna inköpa virke i trakten. Detta ledde i sin tur många gånger till helt abnorma priser på grund av osund konkurrens mellan företagen. Man strävade i denna situation att komma till en överenskommelse mellan tillverkarna om viss proportionell fördelning av tillgängligt virke. Stopp. Man försökte sig år 1935 på en ett gemensamt inköp av virke som sedan skulle fördelas på de olika företagen. Men någon överenskommelse här om kunde då ej vinnas. För en dyrk överenskommelse vore emellertid relativt goda, och önskemålet att kunna på så sätt undvika en osund konkurrens kvarstod under många år, ända till det samma senare på 1940-talet, omkring år 1945, när på 1940-talet kunde realiseras. Det gjorde sig alltjämt gällande, men gällande oaktat den tidigare träffade överenskommelsen mellan virkesköparna. Men i stort sett, den hade emellertid en relativt god inverkan då den markerade ett önskemål om ett önskemål från köparnas sida att undvika den abnormt hårda konkurrensen, och på så sätt också så småningom ledde till att en överenskommelse kunde träffas, dock något senare. SPS förda förhandlingarna fortsatte under 1935, och man anger här att det nu äntligen synas vara på väg till att leda till en definitiv överenskommelse. Någon sådan kom emellertid icke till stånd, men däremot en utjämning av meningsskiljaktigheterna i fråga om priset, och på så sätt ändå en förbättrad situation mellan de olika verken. För vår del har vi alltid beräknat en andel av om cirka 25% i den trävarukvantitet som utbjudits på marknaden. Och detta stämmer väl överens med vår dåvarande produktionskapacitet i förhållande till övriga verk, men måste så småningom bli underkastat ytterligare diskussion och justering. Man kan å andra sidan utgå ifrån att det måste bli avgjort fördelaktigare för de olika fabrikerna om man kunde enas om en någorlunda jämn fördelning av den tillgängliga råvaran. Jag citerar här ur relationen till styrelsesammanträdet i mars 1936. För år 1937 har vi hittills försålt 7200 ton stark sulfit. Den fasta marknaden, denna tendens till en fastare marknad för såväl sulfat som sulfitmassa fortsatte fram igenom till år 1937-38. Marknadsläget för såväl sulfit som sulfatmassa måste i mycket hög grad tillskrivas det samarbete som kommit till stånd genom sammanslutningen SPS. Även om man där icke direkt kunnat från tid till annan fastställa de definitiva minimipriser, särskilt även för sulfitmassa, definitiva minimipriser även för sulfatmassa, hade man dock härigenom vunnit en plattform på vilken man kunde träffas och diskutera marknadssituationen. stopp. Till samma styrelsesammanträdet, det har vi datum på det här sista.
Till mars 36.
Till styrelsesammanträdet i mars 36 meddelas att på bolagets 5,5% obligationslån av år 1926 återstod 3,5 miljoner kronor obetalda. Denna post uppsäges. Styrelsen beslöt att detta lån skulle uppsägas 3 månader före uppsägningsdatum. Och varigenom bolaget nu kunde beräkna att bli helt skuldfritt vid utgången av 1930-talet. Den 25 maj 1936. Sågade och hyvlade trävaror beräknas för 1936 uppgå till sammanlagt cirka 25 000 standards, varav 1800 standards sillstav och 2300 standards lådämnen. Tillverkningen av lådämnen beror helt av avsättningen och har därför endast kan angivits den siffra som motsvaras av dittills gjorda försäljningar. Sågverksdriften fortgick normalt, men med viss begränsning för timmerbrist under tiden 27/3 till 15/5. Slut vidare. Vissa kompletteringar i sågverket. Som skulle medföra en förbilligad tillverkning och icke minst en förbättrad kvalitet. Dessa installationer. Ja, dessa installationer omfattar en förbättrad kantningsanordning för det sågade virket samt en så kallad Lindermann-maskin för lådtillverkningen. Produktionen vid cellulosafabriken har fortgått normalt. Med vissa kontinuerliga kompletteringar av installationer och maskineri. Härmed har utfördes i sulfatfabriken vissa ommurningar av befintliga ångpannor och varigenom man beräknar att kunna erhålla förbättrad ångproduktion och förbilligad tillverkning. Bryggeriet har drivits i viss omfattning för att tillgodogöra överskott på driftsvatten. Anläggningen fortgår under ledning av vattenbyggnadsbyrån som i hög grad medverkat när det gällt att kunna åstadkomma ett rent filtrerat vatten till rimligt pris. Framför Stiftelsens sammanträde den 9 september 1936. Jag förstår inte att det är så mycket. Jag tycker det ska vara slut där. Nej, det ska vara 37 också med väl.
Nej, det är nog bara 36 i den där.
Ja, det är det. Vid Håstaholmens sågverk uppkom midsommardagen 1936 en omfattande eldsvåda som helt förstörde sågverket. De helt förstörde sågverket. Kostnaderna för den brunna fabriken täcktes helt av gällande brandförsäkringar, men Iggesund hade dock vissa svårigheter att vid överenskommelse med brandbolagen, och närmast beroende av att eldsvådan utbröt under en midsommarhelg och att det var stora svårigheter att få fram både personal och släckningsmaterial i tillräckligt god tid. Allt detta kunde emellertid ordnas genom förhandlingar med brandbolagen och genom välvillig medverkan av amiral Arvid Lindman såsom ordförande i brandförsäkringsbolaget Skandia. Med återuppbyggnad av sågen tog en omedelbart sin början och forcerades på alla sätt. I samband härmed byggdes ett nytt huvleri. Moderniserades huvleriet med tanke på att man skulle kunna fortsätta tillverka hyvlade varor. Marknaden för hyvlade varor hade emellertid under tiden gått ned och man hade därför icke tillräckligt intresse för att fortsättningsvis tillverka hyvlade trävaror. Sågningen måste nu i större utsträckning än tidigare förläggas till Saltvik under den tid ombyggnaden av sågverket fortgick. En punkt som jag sett samtidigt pågick. Med den utökade produktionen vid fabrikerna genom de nya installationer med mera föreligger hela tiden ett ökat behov av massaved. Och styrelsen har att praktiskt taget varje år ta ställning till föreslagna priser för massaved och sågtimmer. Det är av intresse att i detta sammanhang fastställa att avverkningslönerna per kubikfot för massaved, huggning och körning ökat från cirka kronor 10,40 år 1934 till 11,39 respektive 11,39 1930. Motsvarande kostnader har ökat för sågtimmer från 9,06 till 9,30 under samma tid. För sulfitved bör vara av stort intresse att i en historik ta med alla dessa olika uppgifter rörande avverkningskostnader och massavedpriser som föreligger praktiskt taget varje år till styrelsens sammanträden. I rapporten till styrelsesammanträdet det kan sedan sättas in vilket år då. Till styrelsesammanträdet 1936 anges meddelas vidare att arbetsavtalet vid Strömbacka har prolongerats att gälla till och med den 1/10/1937 med en del smärre jämkningar, särskilt i fråga om jordbrukslönerna som höjts med 2 öre per timme och vissa förmåner för vid bruket bosatta arbetare. I stort sett har dessa avverkningspriser varit orörda ända sedan Strömbacka köpet. Varumarknaden noteras att sammanslutningen SPS efter sammanträde i Helsingfors i juli 1936 har förlängts att gälla för åren 36-58. Varvid samtidigt den tidigare överenskomna produktionsinskränkningen begränsats från förutvarande 18% till 12% av en årstillverkning. Det marknadsläge som man diskuterar hela tiden är under åren 1936 till 39 hela tiden är utsatt för politiska förhållanden eller politiska omkastningar inom de olika länderna. Det är, år 1938 var vi som bekant på vippen till det andra världskriget och det utbröt sedermera först i augusti 1939, men varade ju sedan ända fram till 1945. Vi, så som jag tidigare berört, har från brandförsäkringsbolagen viss kritik riktats mot våra eldsäkringsanordningar och vår brandberedskap vid den stora eldsvådan i sågverket 1936. Denna fråga har emellertid sedermera tack vare ingripande från amiral Lindman behandlats utav brandbolagen utan att förorsaka oss några svårigheter. I relationen till följande styrelsesammanträde i oktober 1936 redogör verkställande direktören utförligt för de svårigheter som förekommit och i samband därmed finns i relationen en skriftväxling mellan å ena sidan Svenska brandskyddsföreningen och Iggesunds och verkställande direktören i Iggesunds bruk. I den sista styrelserapporten för den 16 december 1936 hela korrespondensen med brandskyddsföreningen och Mader och Platt å ena sidan och verkställande direktören å andra sidan återfinnes såsom bilagor till styrelsesammanträdet den 16 december 1936. Vid detta styrelsesammanträde konstateras att nyanläggningarna vid Håstaholmen är nu praktiskt taget slutförda och sågades den första stocken i den nya sågen lördagen den 5 december. Det borde kanske ha.
Ja, men då kan vi plocka in
kan
det.
Kan vi plocka in det. Att den blev färdig redan den 5 december. Under veckan den 7 till 12 december pågår provkörningar och justeringsarbeten och tror vi därefter driften kunna upptagas i någorlunda full omfattning med 4 ramar vid årsskiftet. Ramen nummer 6 som är av specialkonstruktion levereras först något senare då man avsett att för denna ram kunna genomföra mycket en avsevärd modernisering som sedan kunde tillämpas på på hela sågverket. Vid årsskiftet 1936-37 innebär för bolaget en merkostnad om endast 90 000 kronor. Man måste fastslå att hela 1930 från årsskiftet 1930-1931 och till krigsutbrottet i augusti 1939 varit praktiskt taget helt jämna. Och det är verkligen intressant att förhållandet har varit så. Jag gör givetvis då undantag för den långvariga arbetskonflikten 1932 från och med februari till och med början på augusti 1932. Föreligger nu det tidigare dömda regleringen av den tidigare vattendomstolen avdömda regleringen av Dellsjöarna och vår tanke har varit att så snart förhållandena medge genomföra denna reglering och i varje fall att ta vara på det medgivande som lämnats oss här i utav vattendomstolen. Att i historiken införa eller meddela de priser som framgår av tabellerna på sid tabellerna, de tabeller som föredragits för styrelsen vid sista styrelsesammanträdet 1936. Och de, även som verkställande direktörens omdöme om marknaden för våra olika varor och dess utveckling. År 1936 levde under ett alltjämt växande hot om ett förnyat världskrig, vilket senare utbröt som bekant utbröt i december. Nej, i september var det 1939. Våra försäljningar av cellulosa ger också en bild av prisutvecklingen där vi kunnat sälja 12 500 ton stark sulfitcellulosa till ett medelpris av 138 kronor netto fob. 30 000 ton linnenmassa till ett medelpris av 140. På den fortsatta utvecklingen så har ju den på grund av den ökade efterfrågan på blekt sulfit kunnat leda till en mycket förbättrad sulfitmarknad och likaså en förbättrad marknad för blekt sulfit som i mycket hög grad kommer att ersätta Iggesund för dess svårigheter i fråga om stark sulfitmassa. I dessa i denna översikt som avslutar 1936 års redogörelse finner man också utvecklingen av prisläget för både för, endast för sulfit och sulfatmassa och slipmassa utan också för järnverkets produkter. Det var det. Vi går var vi, då är vi här. Ja, vi är faktiskt bara vid den 12 mars 1937. Då är det styrelsen till 12 mars. Man har en stark känsla av att förhållandena, att de allmänna politiska förhållandena i världen, särskilt då spänningen mellan Ryssland, det vill säga Sovjet, och de så kallade västmakterna hela tiden pekar emot ett förnyat världskrig. Denna fråga är ju icke aktuell i början av eller under 1936 under 1937, men möjligen men kan redan i slutet av 1938 inverka på förhållandena, särskilt mellan Tyskland, England och Frankrike å ena sidan och respektive Ryssland å andra sidan. Jag vill inte säga Tyskland. Jo, Ryssland å andra sidan. Men också, men kan influeras också i hög grad av förhållandena i Tyskland under Hitlerregimen. Anledning återkomma här till i fortsättningen. Som bekant. Nej, det får inte säga som bekant. Vi får säga efter branden vid Håstaholmen var det nya sågverket klart för igångsättning den 5 december 1936, vilket måste betecknas som ett rekord ur byggnads- och reparationssynpunkt. Sågverket igångsattes och gick till och arbetade tillfredsställande från början av januari 1937. I februari 1937 inträffade emellertid en svår olycka i det att på grund av materialfel ett så kallat stag för takstolarna för en takstol i det nya taket brast, och vilket medförde att taket helt sjönk, att detta tak sjönk in och raserades. Med emellertid kunde man på relativt kort tid återställa taket i förstärkt form. Stopp. Arbetet kunde sålunda återupptagas efter en kort den korta tiden, 4 dagar. Varvid ett provisoriskt tak kunnat påläggas och som sedermera under vintermånaderna kunde utbytas mot ett, eller kunde utbyggas med ett nytt och starkare tak. Stopp, säger en stund. Läget är i övrigt vid denna tid avgjort förbättrat, såväl för trävaror som för cellulosa. Och man har en stark känsla av att vi nu, att vi nu har passerat de svårare förhållandena. Vi arbetar oss fram emot en förbättrad ekonomisk situation för våra produkter. Emellertid blir allt detta till sist beroende av den politiska utvecklingen, så som tidigare berörs. Stopp. Cellulosafabrikerna har en avsevärd förbättring, kan en avsevärd förbättring noteras för sulfatfabrikens sodahus, där styrelsen under tiden beslutat genomföra en modernisering och ombyggnad som medför väsentligt ökad kapacitet och förbättrad ekonomi vid tillverkningen. Stopp. För sulfitfabriken föreslås samtidigt vissa förbättringar, i första hand en ny kisugn inklusive rörledningar, fläktar med mera, beräknas kosta cirka 110 000 kronor. Bryggeriet har genomgått en avsevärd modernisering genom installation av en ny driftmotor. Av synkrontyp. Och avsättningen för slipperiet har likaledes förbättrats i samband med den allmänna uppgången för våra skogsprodukter. Även vid Strömbacka, det vill säga järnverket vid Strömbacka och hyttan vid Moviken, har en ökad avsättning och en förbättrad prisnivå kunnat genomföras. Strömbackaverken måste emellertid räkna med att Strömbackaverken successivt kommer att nedläggas, särskilt med hänsyn till bristen på träkol. Något större intresse för träkolsframställning föreligger icke, och kustsågverken i Norrland har över hela linjen numera övergått att försälja sitt sågavfall i form av såghack som lämpar sig för cellulosatillverkning.
Så det var redan så tidigt klart att järnverket där uppe inte skulle kunna
överleva? Nej. Strömbacka järnverk, såväl Strömbacka som Moviken, måste ju numera anses praktiskt taget, anses i avsevärd grad föråldrade i förhållande till den allmänna tendensen inom järnbruksdriften i landet i allmänhet.
Var det bara bristen på träkol?
Nej, det var inte bara bristen på träkol, utan det var, ja, det var lika mycket det förhållandet att träkolen blev dyra, mycket dyra, och att tillverkningen var liten i förhållande till de moderna större järnverken, och detta med de högre löner som successivt nu genomfördes är ju utav sådan storleksordning att Strömbacka järnverk måste betecknas såsom dödsdömt. Å andra sidan får man komma ihåg att vid Strömbacka järnverk finnas anslagna tidigare anslagna betydande skogsarealer, vilka varit och är beroende av att järnverket hålls igång en viss tid.
Funderar man
aldrig
på att modernisera upp verket?
Nej, Strömbacka har inte ett sådant läge att det betalar sig att bygga ett järnverk där. Utan Iggesunds verksamhet måste koncentreras på sågade trävaror och på cellulosa, samt givetvis successivt på papper och kartong. Men vi har ändå kunnat i nära, om vi köpte Strömbacka år 1923, och vi har ändå kunnat fullfölja driften där fram till ungefär 1953, vilket är ganska stora arten. Det noteras till nyssnämnda styrelsesammanträde i början av år 1936, i medio av 1936, en betydande förbättring på trävarumarknaden. En genomgående prisförhöjning som emellertid också åtföljdes av motsvarande prisförhöjning för köptimmer och därmed också för vårt eget timmer. För cellulosa antecknas vid styrelsesammanträdet den 12 mars 1937 att priset för såväl sulfit som sulfatcellulosa har stigit i betydande grad. Sålunda noteras för stark sulfitcellulosa i början av år 1937 9 pund per ton, 12.10 per ton, att jämföra med 9 pund i slutet av 1936 och väsentligt lägre pris tidigare. För blekbar sulfitmassa är priset vid samma tid omkring 10 pund vid slutet av år 1936, men i början av år 1937 talar man redan om 14 pund av 14 pund 10. Direkt sulfitmassa har stigit i motsvarande grad.
Plötslig prisstegring.
Man frågar sig just hur om orsaken till denna prisstegring. I första hand är det ju en allmän prisuppgång och löneuppgång inom landet. Men i viss grad tror jag att man måste räkna med att många redan vid den tiden befarade ett kommande världskrig och ville trygga sin råvara så långt som möjligt. Sulfatmassan noteras samtidigt i samma relation att man noterar fullständiga fantasipriser på grund att det råder brist på sulfatmassa och att man på grund därav noterar fullständiga fantasipriser, priser som då betecknas som fullständiga fantasipriser, det vill säga 180-190 kronor per ton. Det är från nuvarande synpunkt helt löjliga priser. När man nu talar om ett prisläge på ungefär 500-600 kronor per ton och även mera för oblekt sulfat. Man märker att frågan om cellulosapriserna blir allt mer aktuell och att i de relationer som förekommer spelar prisuppgifterna en mycket stor roll. Samtidigt kommer här en annan faktor in i synpunkten, nämligen den variation i kurser på olika länder som gör sig gällande och som betyder oerhört mycket när det gäller massaförsäljning. När det gäller försäljning så båda massa, men båda trävaror, men även och framförallt av cellulosen, där man kan göra kontrakt på längre sikt. Förenta staternas åtgärd att genomföra en höjning av dollarkursen i början av år 1937 har varit av den allra största betydelse när det gällt våra försäljningar, våra exportförsäljningar. Punkt. Stopp. I samband härmed har bolaget nu kommit i det läget att, så som tidigare berörts, Vi har kunnat under 1936 och 1937 överväga en slutbetalning av våra skulder genom att upplägga ett större lån. Avtal har träffats i början av 1937. Träffats med försäkringsbolagen Thule och Skandia om ett lån om 9 alternativt 10 miljoner kronor mot 3% som skulle kunna sammanfatta samtliga våra resterande lån och möjliggöra för bolaget att så som tidigare berörts bli helt skuldfritt. blir praktiskt taget helt skuldfritt sedan det. Tanken är då att detta nya lån skulle komma att röra sig om 9 miljoner kronor med en snabb amortering om 1 miljon kronor om året, så att lånet skulle helt avvecklas inom 9 år. Sedermera kunde en dylik avveckling redan efter 4 eller 5 år helt genomföras. Och det skulle kunna ha skett tidigare om man så hade velat, men räntan var så pass låg att man inte ansåg att det förelåg någon större brådska därmed.
Det måste man väl säga har gått ganska fort att få företaget på fötter.
Det har gått mycket fort.
Mm.
Och det sammanhänger nog i mycket hög grad med att vi har haft över hela linjen bra medhjälpare, och att vi har kunnat inrikta oss såväl här på som det förhållandet att vi samtidigt har kunnat öka vår produktion och förbättra våra tillverkningsmetoder och kvaliteter. Det hela kan man nog säga innebar att Iggesund inom mycket kort tid blev oberoende av banker och banklån, och att att skogarna visar sig vara en utomordentlig tillgång. Framförallt då skogarna vid Strömbacka, de skogar som tillförts bolaget genom köpet av Strömbacka. Stopp. Vi har i stor utsträckning följt den tekniska utvecklingen och kunnat successivt modernisera våra fabriker och bringa ned våra tillverkningskostnader i mycket tillfredsställande grad. Detta inte minst tack vare god samverkan över hela linjen, såväl med arbetsledning som med arbetare. Arbetare och arbetsledare. Och skogarna har särskilt vår dåvarande skogschef, forsmästare Tigerström, visat sig dels själv vara en mycket intresserad och mycket intresserad skogsman när det gäller både skogsförbättring och framtida insatser. Också varit en mycket god arbetsledare.
Var han chef över samtliga skogarna?
Ja. Men då fanns vid, har vid, det har det funnits ett antal förvaltningar. En förvaltning i Iggesund, en förvaltning i Nianfors, en förvaltning i Hybo eller Ljusdal, en motsvarande förvaltning i Sveg. Förvaltare i Sveg har varit forsmästaren Ragnar Eriksson, som är född och växt upp i Härjedalen och som har i en särskild promemoria redogjort för bolagets insatser och intressen i Härjedalen. Stopp. Ja, jag kommer till det sedan. Och jag bör tillägga att det bör nämnas särskilt att skogschefen Tigerström tyvärr avled 1943. Stämmer det? 1943. Och då efterträddes av förutvarande förvaltaren i skogsförvaltaren i Ljusdal, jägmästaren Rolf Åhlund, som sedan tjänstgjorde min tid ut. Men som sedan lämnade sin befattning i omkring 1955. Det var lite oklart, men det får jag justera sedan. Stopp. Styrelsesammanträdet, den. Sjunde juni 1937. Den var inte det här riktigt för mig. I varje fall får vi gå utifrån styrelsesammanträdet den 7 juni 1937. Det förefaller mig att man har dragit ut rätt långt. Den 7 juni 1937. Och Tigerström gick bort i februari. Ja, han gick bort i början av år 1943. Och vi är nu den 7 juni. I början, stämmer det där? Den 23 september 1937. Till detta styrelsesammanträde förelåg bland annat ett förslag om förbättring av skiljestället vid Svinhammar. Skiljestället vid Svinhammar innebär att man lägger en bom, att man stoppar eller lägger en bom över Ljusne älv vid Ljusdal, det vill säga vid Svinhammars skiljevom, och samlar upp allt virke där. Så därifrån tar ut det virke som sorterar ut det virke som ska gå till Hybo och Iggesund. Det är ett arbete som kräver som tidigare krävde en arbetsstyrka på inemot 300 man. 300 man när arbetet var i full gång. Men det försiggick då under en tid av ungefär 3 av 4 månader. Så småningom kunde vi Tigerström och jag tillsammans genomföra en ombyggnad av detta skilje, som dels medförde en besparing, en personbesparing om ungefär 100 man, men dessutom möjliggjorde att skiljet blev mer effektivt och kunde avslutas på relativt kortare tid. stopp.
Får jag fråga, reste doktor Sundblad mycket ut i, och tittade på de här olika anläggningarna?
Ja, jag levde väldigt mycket ute i driften. Dels gick jag genom skogarna med Tigerström, tillsammans med Tigerström, minst 14 dagar under varje år. Säg minst 3 veckor varje år. Och då kunde vi gå ungefär 3 mil om dagen och bese alla skogarna tillsammans med förvaltarna och tala om hur skogsarbetet skulle utföras.
Jaha.
Sedan de övriga verken i Iggesund och Hudiksvall kunde jag ju besöka praktiskt taget varje dag.
Mm.
I varje fall flera gånger. I cellulosafabrikerna besökte jag faktiskt praktiskt taget varje dag. Och sågverken åtminstone 3 gånger i veckan.
Så ni hade god kontakt med arbetsplatserna? Måste
vi hade mycket god kontakt och vi var mycket, mycket överens med den arbetarstam. Vi så småningom fick, sedan vi hade arbetat oss ifrån det tidigare syndikalistiska inslaget i våra fackföreningar. Vid styrelsesammanträdet i september 1947 förelåg en preliminär beräkning angående en eventuell nedläggning av Hybosågen. Sedan man vid Hudiksvallsågen kunnat genomföra elektriska staplingskranar och begränsa personalen i Vredgården i mycket hög grad. Man kunde reducera arbetsstyrkan i Vredgården med ungefär 100 man. Sågen vid Håkstadholmen utvidgas på så sätt att Vredgårdsutrymmet ökades genom att staplarna byggdes högre och den maskinella driften av Vredgården möjliggjorde ökad effektivitet. Till styrelsesammanträdet den 23 september 1937 förelåg alltså en preliminär skiss rörande möjligheterna att nedlägga Hybosågen. Vi får komma ihåg att Hybosågen var relativt modern. Den var nybyggd efter branden 1922 och arbetade mycket bra. Vi gjorde då upp en fullständig plan för hur sågen skulle avvecklas och hur personalen skulle erhålla ersättning i form av dels pensioner, dels genom att vi byggde ut verket vid Håstaholmen genom tillverkning av lådbredor, och vi tog upp tillverkning av lådbredor och trähus samt snickerier, och kunde på så sätt bereda ett antal arbetare från Hybo sysselsättning. På samma sätt kunde vi också genom ersättning till äldre arbetare och genom att bereda dem arbete dels i skogarna och dels även vid cellulosafabrikerna genomföra nedläggningen av Hybo under åren 1937 och 1938 utan att vålla några direkta svårigheter, sysselsättningssvårigheter. Det är att märka att hela Hybo-nedläggning kunde utföras utan att det blev någon polemik i tidningarna om det. Så som annars nu är förhållandet i stor utsträckning. Regleringsmålet rörande delarnas reglering avdömdes definitivt genom utslag av vattenöverdomstolen år 1930, i slutet av 1937, och därefter fick målet, eller fick frågan bli liggande med tanke på alla andra saker som skulle ordnas under världskriget, så att det blev liggande till 1940 någonting. Jag ska återkomma till det. Under året 1937 genomfördes också en mindre men mycket effektiv modernisering av masugnen vid Moviken. Hyttan vid masugnen tillverkades i samband därmed omkring 2200 ton tackjärn, varav 1350 ton för framställning av Lancashire vid Iggesund och 850 ton för produktion av vallonjärn. Tillverkningen av vallonjärn återupptogs i något reducerad omfattning i april 1938 och fortgick sedan till slutet av året, då smedjan helt ned, då en svår eldsvåda utbröt som medförde en längre nedläggning av arbetet i smedjan. Samtidigt kunde man emellertid tack vare detta i avsevärd grad modernisera anläggningen vid Strömbacka smedja.
Bolaget har tydligen haft tur med sina eldsvådor.
Ja. Fortsatte att vara fast, och priserna kunde ytterligare ökas, samtidigt som man får komma ihåg att priset på råvaran, timret, också var stigande. Man hade under 1937 åstadkommit för att möta den ryska konkurrensen, eller försöka neutralisera den ryska konkurrensen, hade man bland samtliga, som tidigare berört, vid samtliga trävarubolag eller trävaruproducerande länder, hade man åstadkommit en sammanslutning kallad kallad ETEC, European Timber, Timber Exporters Association, European Timber Exporters Association. Och till denna var samtliga trävaruexportörer, även Ryssland, anslutna. Och den innebar att man kunde vid sammanträde vid sammanträde under året som sammankallades på begäran av någon av de deltagande länderna, något av de deltagande länderna, kunde man överenskomma om den exportkvantitet som skulle utbjudas från länderna sammanlagt under kommande år. Detta ETEC arbetade under 4 eller 5 år före andra världskriget och hade ett mycket gynnsamt inflytande på trävarumarknaden. Det där får jag då förbättra när vi skriver ut.
Jaha.
Stopp. Ölmarknaden från 1938 tedde sig från början mycket fast. Men hur man dock märkte en viss tveksamhet i fråga om sulfatcellulosa. Detta på grund av ökad konkurrens från södra Nordamerika. År 1939. Man kunde emellertid påbörja försäljningarna för år 1938 och 1939 mot slutet av 1937.
Var det vanligt att man gjorde affärer på så lång sikt?
Ja, det var vanligt. Det gjorde man nästan alltid. Åtminstone någon. Man försökte ha åtminstone en största möjliga kvantitet såld vid årets början.
Jaha.
Tyska försäljningarna gällde under 1937-38 såsom ett villkor att vederbörande köpare skulle ha licens, inköpslicens, och kunna bevisa att den disponerar erforderliga pengar för sitt köp. Men det gällde bara för Tyskland, och under de speciella förhållanden som var rådande i Tyskland vid den tiden. Vi kommer ihåg att det var den så kallade Hitlertiden. Prisläget var fortfarande mycket fast, men det visade sig dock en ökad efterfrågan efter sulfatmassa, samtidigt som man både i Kanada och i USA planerade nya fabriker. Särskilt i södra delen av Nordamerika, som tidigare nämnts. Det här var inte riktigt bra. Sen får man göra så sammanträdet. Det sista styrelsesammanträdet 1937, den 9 december. Stopp. Jag räknar att den totala årstillverkningen vid sågverken under 1937 skulle uppgå till cirka 30 000 standard såg, cirka 28 000 standard sågade och hyvlade trävaror samt 1500 standard stav av rundved och 200 standard stav av avfall. Av lådämnen beräknas tillverkningen uppgå till drygt 3300 standard. Härigenom kommer man till en totalkvantitet av trävaror som då var rekord för Iggesund med siffran. Det var inte en rekordkvantitet för Iggesund, för det var missuppfattning. Det får vi komma ihåg. Men den mycket stora siffran i varje fall utav 7000 standard.
Var befann sig Iggesund i storleksläge om man jämför med andra svenska fabriker och europeiska också?
Ja, man kan säga att Iggesund var jämförbart med de flesta större tillverkare av skogsprodukter längs Norrlandskusten. Man kan säga vi hade en kalkylerad produktion på 30 000 standard trävaror och så småningom på 150 000 ton cellulosa. Och ja, det var väl egentligen det som var det.
Ja.
Stora produktion.
De europeiska fabrikerna, var de större ofta eller?
Nej, i fråga om trävaror och cellulosa så hör Sverige till de allra största producenterna. Det vill säga, där kan man säga att Sverige är störst.
Jaha.
Under det att från Ryssland bjuds ut. Finnarna tävlar ju rätt mycket med Sverige, men når inte den svenska kvantiteten i längden. I fråga om arbetsavtalen noteras att efter förhandsförhandlingar i Stockholm under oktober och november månader 1937 hade avtal träffats mellan Sågverksförbundet och Sågverksindustriarbetarförbundet om prolongation av gällande avtal på basis av en förhöjning av då utgående löner om högst 7%. Vi räknade att en sådan löneförhöjning skulle för Iggesund motsvara cirka 65 000 kronor per år, vilket ju inte får anses orimligt. Cellulosafabrikerna har en ny kitsugn installerats och i övrigt har fabrikerna genomgått en vissa reparationer och kompletteringar i vissa avdelningar. Under senare delen av 1937 genomfördes en ny överenskommelse med Arbro kraftverk i samarbete med Hammarforsens kraftverk, varigenom Iggesund kunde trygga sin krafttillgång inom mycket rimliga villkor. Tiden hållits igång i proportion till i den omfattning som vattentillgången har medgivit för kraftförbrukningen. I stort sett har träsliperiets avsättning varit god och man har också kunnat hålla priserna någorlunda hyggliga, inom en någorlunda hygglig nivå.